Den här sommaren gör jag ett litet experiment och tänker ha sådana här pop-in-guidningar varje tisdag och torsdag klockan 15 för barn och klockan 16.30 för vuxna. Så finns jag här på Wilhelmsdal och härifrån går vi en sån här promenadguidning här runt Kyrkby centrum. Och jag berättar mycket och speciellt barnen får göra en hel del saker. Och det där, och så ska vi se om det kommer folk. Jag har sommarlov från mitt andra jobb, så kommer det ingen så sitter jag här och läser i tjocka luntor och lär mig ännu mera om Ingo.
Ja, jag är säker på att det kommer folk. Du kan ju dricka kaffe så här som vi den här morgonen. Du har tagit med dig lite rekvisita här. Här finns en vit hatt med en liten sån här skarf knuten runt själva kullen. Och så har vi ett blad. Men om vi börjar med hatten, berätta historien kring den här hatten.
För att göra de här guidningarna lite mer levande så har jag samlat på mig lite olika huvudbonader från olika tider. Och den här modellen satt inte riktigt en sån här, men nästan. Så använde sommargästerna som började komma hit till Ingo redan i början av 1800, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och det var de här fina damerna hade då sådana hattar på somrarna. Och sen om man kommer på guidning så får man se lite andra huvudbonader från olika tider.
Turismen redan då, varifrån kom de här turisterna då?
Nej, det var Helsingforsbor som skaffade sig en sommarstuga eller ett hyresrum här ute i skärgården. Att det fanns tidningsannonser att rum uthyres eller rum önskas. Och då bodde de här hos skärgårdsfamiljerna.
Spännande. Har du några andra spännande Ingo-historier så där på lager? Någonting som du tycker att är extra spännande?
Alltså jag har ju hur många som helst, så nu måste vi lite välja där. Personligen gillar jag ju legenden om Märta Posse. Hon var en svensk adelsdam som styrde och ställde här och var jätteelak och brände upp lite gårdar där. Och sen, så hon lär ska spöka här. Så att ser du en häst med en brinnande svans, så då är det antagligen hon.
Att, vänta, jag måste avbryta. Hon brände gårdar. Varför är all sin där? Och när skedde det här?
Ja, det är lite oklart både när det skedde. Det här är som sagt legender. Men det, en historia berättar då att hon brände inne sin man på gården som då nu heter Brännbolsta. Därför för hon bodde på Bolsta hemman och därför lär det ska heta Brännbolsta. Men det finns många historier om henne också, gömda skatter och så vidare. Men det här är ju inte historisk fakta. Att på mina guidningar så blandar jag liksom legender med historisk fakta. Men jag försöker alltid säga när jag berättar om vilken dera sorten.
Hur går du tillväga då när du samlar på dig den här infon?
Jag läser och läser och läser och läser och lyssnar och ibland åker jag runt här och på teti någon som bor på någon gård och hör med dem, speciellt när jag samlar information om Porkkala parentestiden. Så jag har talat med många människor som var med när de kom tillbaka och jag är mycket intresserad av hur folk känner och hur man har upplevt de här tiderna. Vad hade funnits för dofter? Vad hade funnits för ljud? Hur har den här åmynningen sett ut under olika tider på stenåldern och när kyrkan byggdes och så vidare. Så jag försöker också ta in såna inslag här i min guidning. Och nu är det din tur.
Oh, ja. Just det. Jag säger hon och spärrar ögonen in i mig. Du har alltså med dig ett blad, en växt.
Berätta. Ja. Du ska lite få gissa, den här växten var helt otroligt viktig i hela västra Nyland. Ända från Gustav Vasas tid på 1500-talet, han bestämde att alla måste odla den här växten. Och här i Ingo så blev man riktigt speciellt duktig på det här. Så i slutet av 1700-talet så hade det stått i Åbo tidningar att den här växten är liksom, det fanns speciellt fina odlingar av den här växten. Och sen då när du, om du doftar och tittar på den så får du gissa. Sen kan jag ge ett litet tips om du inte...
Den doftar inte så mycket faktiskt. Nej. Det är ett sånt här stort, ganska stort löv. det är grönt. Och så har den sådana flikar. Alltså det som jag... Sen är den här kälken lite sådär... Det finns lite sådär piggar. Den, ja, känns lite vast. Alltså kan... Ja, när jag tänker Ingo så tänker jag potatis, men det här är inte potatisblåst, utan kanske humle. Vad säger du om det?
Ja, vad duktigt. Absolut. Ja. Det här humlebladet har jag plockat därifrån Gammelgårdens humlestång. Och mina guidningar går också där förbi. Så. Det var bra gissat, ett potatisland har vi där också, men det hade kommit upp så få blad, så de vill jag inte plocka ännu.
Men du pratade här tidigare, nämnde Porkala-parentesen. Vad spelar Porkala-parentesen för, med tanke på Ingo idag?
Ja, alltså, när jag började studera så konstaterade jag att det har ju påverkat inte bara Degerbyområdet utom hela Ingo. Att folk förflyttades ju hit, och de som kommer ihåg de där tiderna, speciellt när de kom tillbaka. Så det har nog påverkat liksom, också liksom folks yrkesval då på 60-talet. Att jordbruket miste ju sin stora betydelse efter det, och istället så börja många syssla till exempel med att bygga. Det var ju en stor återuppbyggnadstid och så här. Att, ja, mycket, mycket spännande. Absolut hade påverkat hela Ingo.